God morgon eller hej och hjärtligt välkomna till 119 avsnitt av Golf och jakten på den perfekta golfbanan. Hej Johan!
Hej och god morgon allihopa!
Ja, vad var det jag tänkte på? Jag har ett swingtips idag.
Jaha, perfekt!
Mm. Ja. Och sen så har väderkollen och sådär. Och sen så händer det ju inte sådär jättemycket i golfvärlden. Så vi får se om vi håller oss lite korta eller om vi snör in på något så här konstigt ämne. Som det har hänt förr kan vi säga.
Det kan vi säga, ja. Mm. Nej, men det är ju den här veckan som kommer nu som Teravainen inte hade någonstans att spela. Men så att,
ja, du har rätt.
Så är det, ja. Julveckan kan man inte, hittar man ingen turnering liksom.
Jävligt.
Ja, det är det. Mm.
Vad gör jag då? Liksom sådär.
Ja, bara
bo på något skabbigt hotell någonstans. Man behöver spara in pengar. Det är det som gäller.
Ja. För att inte åka hem över julen. Utan det, för det blir för dyrt antar jag. Jag vet inte riktigt. Han var ju på alla möjliga torer så att han kan ju mycket väl ha varit i Asien då.
Nej, ja, ja, ja. Jo, han hade en asiatisk hemvist och en asiatisk gift med en thailändska tror jag va?
Okay.
Ja. Så det var liksom hans grej. Han var utbildad på någon av de här väldigt tjusiga skolorna. Så han var en jävel på att räkna bland annat. Han hade bra huvud på den där kroppen.
Så ja, var, det känns som en intellektuell människa. Och
ja, det var det.
En tänkare liksom. Ja. Men lite för, och så, det var lite mycket i vägen för hans golfkapacitet ibland. Så, där, så, att han, så liksom, det blev lite för mycket tankar. Och så att, men ja, jag tror det. Och så kompenserade han det genom att spela varje vecka. Så sagt. Mm. Ja, man lirar varje vecka. Tjänar man pengar till slut. Eller inte. Jag vet inte. Det är dyrt också.
Ja, det, nej, men han hade en utarbetad filosofi på något sätt. Det var inte så här att han bara spelade golf utan han visste varför han gjorde saker och ting och så där. Ja. Och sparade in på att köpa kläder och sådana saker. Det var inte så himla noga så där. Det var en yttre kostnad som man kunde påverka och sådär. Ja, ja, stoiker tror jag också på något sätt. Och känd för att slå långt. Han hade ett specialslag, with the whiplash eller något sånt där kallas det. Någon driver sådär. Eller liksom teknik när han behövde några meter extra. Och den var lite berömd sådär.
Jaha, det har jag inte till.
Ja, det står i boken. Det är bara det att du inte... to the Linklands av... Bamberger, kommer inte ihåg vad han heter förna. Han går caddy åt honom ett par månader och sådär. En av de bästa böcker som någonsin har skrivits. Ja, men det är skitkul. Det är väldigt sådär. Första delen när han går caddy med Teravainen där är ju riktigt riktigt, riktigt bra. Den kanske skulle ha behövt redigeras lite och sådär. Han skulle ha behövt en redaktör. Det tror jag inte han hade när han skrev den där boken. Nej, precis. Och, nej, men efteråt sådär. Han skulle kunna skriva till lite och strukit vissa grejer och sådär. Men ja, skitsamma.
Ja.
Du, jag tänkte på en grej som hände här i veckan som jag tycker är sådär, tycker vi kan diskutera.
Mm.
Ludde, vår superstjärna och sådär, han bytte caddy.
Just det, det har du rätt.
Och anledningen var att han ansåg att den caddy han hade inte hade majorvana. Och han ville ha någon super erfaren sådär, som skulle kunna... så han skulle känna sig trygg när de kommer till Masters. Nej, det är lugnt grabben. Här vet jag precis vad du ska lägga det där och sådär. De brukar snacka om det där att du ska aldrig vara den caddien som går in på touren med. För då du ska vara nummer två i en spelares utveckling liksom sådär. Så att för man vill som ny sådär så vill man byta caddy liksom.
Ja, jag tror att det känns som att den här kadden är ju lika grön som jag är eller var liksom.
Ja.
Och att man därför behöver en mer, och det är en känsla som är svår att vi ska komma förbi så här. Även om man, ja, det skulle vara om det är någon som att man vet att han har gått 22 år på PGA-touren och sådär. Men jag blev förvånad faktiskt för att jag tycker att det där, ibland så kan jag tycka att Rorys attityd är rätt bra. Det där att man, fastän det är väl inte så, spelar inte så stor roll. Man bygger upp en relation och man trivs ihop liksom.
Mm.
Att det är det absolut viktigaste. pusselbiten. Plus att jag känner lite för en caddie som blir, du får sparken nu liksom. Det har ju inte gått så dåligt egentligen, eller har det? Och så, vad säger caddien på utvärderingen här? Är du missnöjd med resultaten nu, Ludvig? Ja. Är det? Är det därför liksom, det samarbetet?
Han har underpresterat.
Ja. Alltså, hur, för då får man ju hitta på någon sån här grej som att men du har ju trots allt inte den här. Och hur ska man kunna ha det om man liksom inte Ludde redan har varit där? Och så här, jag tycker det känns lite orättvist alltså. Ja, de kommit in tillsammans, gjort den här grejen och så bara, sen hej då. Hur ska jag leva livet där? Ja.
Nej, men det jag tänkte på, det är liksom Masters kan jag på sätt och vis då förstå att man skulle ha någon sån där som vill ha spelaren flera gånger, för det är samma bana. Men när man kommer till de andra tre, så är de banorna är ju nya liksom, kan man säga sådär. Och de är helt nytt uppsatta och de har byggt om 14 och du vet sådär. Det är ju hela tiden förändringar, det är ju inte samma bana. Och det är det inte på Masters heller i och för sig. Men jag kan kanske förstå att man vill ha någon som, men det lutar vänster här, jag vet det, okej, vad bra. Men det är sådär, istället för oj vad det lutar.
Ja, eller om det är någon annan aspekt på det här med liksom major, eller så erfarenheten på något sätt att situation, det är någon som har varit i situationen och att jag vill att veta att någon som kan hantera, men det är inte säkert att den här personen har hanterat det då när den var där, kanske gjorde ett skitjobb. Jag har varit i ett par majors, men det gick inget bra, vi blev liksom överväldigade, jag vet inte. Jag ifrågasätter hela grejen.
Jag kan köpa kanske sådär, om man då plockar en caddy som har vunnit, du vet, 12 majors och sånt där, som har varit i den där vinnarsituationen. Att man skulle vilja ha det liksom, i erfarenhetsbanken då, eller vad man ska säga sådär. Kanske, jag vet faktiskt inte. Samtidigt tycker jag liksom det är bra, en signal som jag gillar med det här, det är att han inte är sådär liksom inställsam och snäll, eller vad man ska säga sådär, utan men han har ju varit med här sådär, han är helt värdelös, men han har ju varit med sen starten, du vet sådär liksom. Du skulle vara sån om du hade varit där. Du hade haft någon så här fyllo kompis liksom, så här, så här. Han har ju varit med sedan 1978 här va, liksom. Jag kan inte svika honom så här. Du är alldeles för schysst så här.
Ni är nu familjen,
ja, precis så här. Han är ingen bra. Nej, men han snackar för mycket, han kommer inte i tid och har det nu igen. Ja, jag
har
glömt klubborna. Ja, men han var med från början, då har du rätt.
Ja, det är sant. Ja, men det är precis. Han visar liksom självständighet, stark självständighet på något sätt. Men ja, det blir väl säkert bra liksom. Det, man bara känner lite så här, okej, det är skitbra, och sen sparkar jag kadden. Ja, och så gick det skitbra en stund till, så la om svingen. Eller vad kommer det hända?
Ja. Det är ju faktiskt en lustig grej som händer nu, eller vad man ska säga så här. Det har inte hänt på många år nu här, känns det som. Jag vet inte hur länge det är, men att Tiger är liksom tillbaka och han kommer ju spela majors om han kvalificerar sig, för han är inte kvalificerad, för då kommer vi välja hitta något sätt att bjuda in honom och sina tus. Då kommer han ju liksom ta de här chanserna han har på Riviera, som han till exempel aldrig har vunnit. Vilket är helt sjukt egentligen att han inte har vunnit. Det är precis en sån här bana som man ska vinna på, kan man tycka. Men och det betyder otroligt mycket för golfen i alla fall i USA. De älskar verkligen honom på ett helt, alltså han har verkligen det där extra som gör att folk sätter sig och börjar kolla på golf. Det är ju...
Ja, det, precis. Han behövs ju. Sådana där figurer behövs ju lite. Det kan ju, man kan ju tycka olika saker om... Alltså det är lite skitkul. Det var den här partävlingen de har spelat nu.
Så. Jag tänkte komma in på den.
Ja, så kommer Bernhard Langer och son och vinner. Liksom. Det är ju skitroligt med den där gamla gubben som inte går och petar åt sidan. Det är det ju.
Nej, och det här var femte gången tror jag han vann den här jävla tävlingen. Ja. Och han har vunnit med dels den här sonen, och sen så har han vunnit med en annan son också. Så att det är helt otroligt egentligen. Att han, Det är lite så här man funderar på, är han så gammal då så han får kliva fram några tis då liksom? Är han framme med Lee Trevino och spelar eller kan det vara något sånt?
Det såg inte ut så riktigt som det, men jag såg inte Lee slå ut heller då. Det kan vara så att han är med särbanda, men jag tyckte det såg ut som att de slog allihopa från samma tid.
För jag vet att Charlie Woods fick kliva bak ett tee. Och sådär och ja sådär. Ja, jag tycker han borde få ett råd, den här Charlie Woods, och det, och han är så jävla överspänd och han tycker han är så jävla häftig och du vet sådär, och jag stör mig lite på honom faktiskt, måste jag erkänna. Det är väl hemskt att göra det när det är liksom en barn som håller på sådär, men jag tycker han är lite sådär. Ja, så hade jag spelat i samma boll som han, nu vet, bara på en golfbana och sånt här, så jag tyckte faktiskt att han var jävligt töntig. Och det får man kanske inte säga om ungdomen. Han liksom slår en bra drive och så vinkar han till bollen, du vet, sådär. Ska vi börja med det, du och jag, Johan?
Om vi hinner.
Vinkar du bara, bye bye, landar på 175. Oj, 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 vad långt. Ja, men liksom sådär. Han slår ju skitlångt allt sånt här, men nej, jag vet inte. Det är någonting som liksom stör mig lite grann sådär. Ja. Men jag undrar den där vad heter det, tävlingen om hur att de kör den, visar den på TV och allt sånt där och så. Undrar hur tittarsiffrorna är. Jag har inte hittat, jag sökte på det men jag hittade inga vettiga siffror för den. Men jag skulle kunna tänka mig att nu är det ju fri när Tiger med så vänds alla siffror och allting sånt där. Men att folk tycker att den där är mycket mycket roligare att kolla på än en vanlig tortävling så här på hösten på PGA-touren. Jag skulle kunna tänka mig det faktiskt.
Ja, jag kan tänka mig också. Det är rätt mycket karaktärer överhuvudtaget. Då.
Ja, det är majorvinnare. Man måste vara majorvinnare för att liksom, ja, sådär, daily och, ja, du vet så. Så att alla känner ju till alla spelare. Eller alla liksom, vuxna spelare, om man säger så. Mm. Och det är ju, ja.
Mm. Ja, precis. Och David Duval, hur säger det?
Ja, precis. Ja. Jag tyckte det var kul att säga, jaha, är han med? Och så, där. Ja. Så det var kul att kolla ledartavlan och sådär. Man liksom, vänta nu här, vilken major har han? Ja, just det. Så där tyckte jag det var. Det är lite häftigt.
Ja, precis. Och sen var Kuchar och son gjorde måste en katastrofrunda på slutet. Fast han är inte riktigt listat ut vad de gjorde och vad det var.
Men då är det inte major, då är det någon annan. För Kuchar har inte vunnit någon major. Väl?
Oh, nej, då har han inte gjort det.
Du har rätt i. Nej, då vet inte jag. Ja, nu är det full fart här ute.
Jag hörde det.
Sen så en annan sak som gjorde mig lite så här extremt avundsjuk eller någonting sånt. Det var, såg igår så kom det meddelande så här. Ja, nu har vi öppnat upp niohålsbanan på Visby. Med sommargriner.
Ja.
Det var liksom, aha. Det var 20 minus här förra veckan. Men de har en sån möjlighet liksom. Alltså med tanke på hur högt upp ändå Visby är. Jag köper dem nere i Skåne eller något sånt där. Falsterbo eller vad du vill. Trelleborg och de där. Så det är fine. Men Kronholmen liksom.
Det är klart, det är havet som gör det. Ja. Men det är rätt häftigt ändå. Så att jag håller med dig. Men det måste väl ligga öppet. Östersjön ligger väl öppen. Och då gick det ännu fortare än det gick för oss. Här är ju nu snart inte en flinga kvar.
Nej.
Ja, då är det 7 grader varmt hela dygnet här nu. Så, så att och då passar de ju på. De är ju lite kul, för de har den traditionen att nu går det
ja, verkligen.
Så spelar man liksom. Det skulle, så gör ju inte vi här uppe här, utan
nej.
Nu skulle det kunna gå och spela, men det gör vi inte. För det är ingen. Nej,
titta i kalendern för att se. Det är ju inte, så är det ju verkligen.
Det är ingen personal ute på banan. Ingen som kan öppna banan överhuvudtaget. Hur fan skulle det här gå till? Så att det är skillnaden på något sätt.
Ja, men även alltså, om du öppnar golfbanan. Har jag varit med om i alla fall. Det är ju lite olika säsong till säsong. Covid, då var ju folk galna och sådär.
Ja, just det.
Och, sådär. Och sen kanske kommer en ny generation. Men när det kom något slags datum, 15 oktober eller något sånt där, om det inte var exceptionellt på något sätt, sådär, då är det, nej men nu ska vi baka bullar på lördagar och söndagar. Alltså det är en helt annan grej. Man spelar inte golf efter ett visst datum, inte temperaturen i väldigt stor utsträckning.
Nej, vi har något stadigt gäng på Ågesta faktiskt. Så, så att det blir, man blir förvånad när man kommer ut där i november. Så, de här få timmarna som det är överhuvudtaget ljus, så är det några som är tuffare ut liksom.
Mm.
Men jag håller med dig lite. Det kan inte vara så himla många. Det går inte att gå ut så många. Det går inte att spela.
Nej, mer. Det har du rätt i. Det är verkligen sant.
Det är fruktansvärt svårt. Man måste gå ut klockan 11, annars så hinner man inte runt.
Nej, ja, 10 kanske. 2 sådär. Ja. Och då har man marginal. Så att det är en timmes starttider kan man säga.
Ja,
så här.
Liksom. Ja. Nej, det är otroligt pressande just det. Man kommer fram till november. Ja, oktober känns ju som här, men det går ju att spela. Men i november så är det bara, det finns några få starttider, sen är det kört.
Mm. Sen är det 9 hål och så får man pannlampa i december, om det skulle vara så.
Ja.
Ja, nej, nu är det, och det är också, nu är det verkligen ett uppehåll över jul och nyår. Det är liksom ingen så här, i fotbollen har de ju där annan dag jul tror jag, eller jul, nej annan dag jul är fotboll och så där.
Ja.
Ja.
Mm, så det är annan dag. Ja.
Ja. Mm. Men i golfvärlden så släcker man ner och så kommer man tillbaka någon gång i mitten av januari och sånt där, för att de måste ju vila lite också. Men alla andra sporter, nej, det kör på bara. Men det är klart, man måste ju ta sig på ett helt annat sätt till golfbanorna, det är väl det.
Och sen ska det bli 4 dagar och så ska du få annan dag att funka där, och då blir det att man ska lira på julafton, och då
är det rätt.
Det här går ju gränsen på något sätt. Så att ja. Det är lite tråkigt. Jag tycker den där Boxing Day-traditionen är kul. Alltså just för att julen är så här, fan, nu är vi färdiga med det här. Så, ja, kolla på fotboll. Banden har ju också det, tror jag. Så att,
ja, just det. Ja. Ja, det är alla andra sporter. Men, ja. Vad var jag tänkte på? Jo, det var den här... att den här sista tävlingarna som har varit nu, både på Asientouren, kom Sten som tvåa, vilket är helt svinbra gjort tycker jag. Bra startfält, de var i Saudi och han bara spelade upp sig hela tiden och slutade tvåa, tycker jag, jättehäftigt. Och sen när man tittar på Europatouren då har det ju varit inte jättemånga, men några livspelare då i Sydafrika och sådär, och Mauritius och så, och de sopar rent i princip.
Ja, hos Tyson har ju kommit in en transliknande.
Ja.
Men är de välkomna på, alltså är Ostheisen välkommen på DP World Tour, eller var det här?
Nej,
på...
det är när det är så, om det är DP om World Tour bara,
ja.
Då tror jag inte han får komma.
Nej.
Men däremot om det är samarrangemang med hans land, Sydafrika-touren,
ja, Sunshine
då.
Tour, ja, okay.
Ja, Sunshine Tour. Då, de har inga problem med det där. Och då... Nej. Säger inte Europatouren någonting om det. Vilket gör att det blir några profiler och som man liksom, för det är ju väldigt många spelare som man inte känner till. På Sunshine Tour är det ju liksom typ ingen man känner till. Och det är inte så konstigt. Eller ja, några är det. Och sen så, ja. Jag tycker det är lite, det gör ju att de där tävlingarna blev lite kul. För att det är ändå majorvinnare som har vunnit Masters och The Open och ja, det är sådär.
Mm. Ja, men alltså, Ostheisen gick tillsammans med någon som heter De Villiers, som var rankad 984 i världen, och Ostheisen har ju väl, han är inte så hög ranking nu heller, men han har ju varit 4, så att kommentatorerna jämförde så här, vad är det för erfarenhetsbank som finns hos båda de här killarna. Ja, jo, det är nog lite så, han är lite tryggare i den här situationen, Ostheisen, han har spelat ett antal major och så kommer tvåa och vunnit några. Mm. Sådär. Så, ja, och det är viktigt också, man tyckte man såg det, även om Ostheisen har gjort några sådär, lite sådär, när misstag på slutet nu, så gör man att han är tryggare liksom. Mm. Det är det verkligen. Men, och att i det här läget heter Jacques de Villiers och försöka få i den sista, han fick i sista putten på 18, det var jag lite imponerad av. Mm. Att tappa mycket pengar annars. Det är mycket tuffare. Så att, och det hoppas, man hoppas att det lyfter touren också.
Ja, verkligen.
Mm.
Och det kanske hon jag har, för det var en sån grej som jag var lite nyfiken på, som jag tog reda på här i veckan då. Det var ju hur de här tittarsiffrorna de pratade om och sådär fram och tillbaka och sådär.
Mm.
Mellan LIV-touren och PGA-touren.
Mm. Just det.
Och då kollade jag upp det, och då kan man säga att någonstans att LIV-touren har 10-15% av den tittarmängden som PGA-touren har i snitt. Och om det inte är någon major eller något sånt där. Men alltså en vanlig PGA-tour-tävling så har de 2-3 miljoner tittare på PGA-touren och de har liksom 200-300 000 tittare på LIV-touren.
Det är ändå okej. Okay. Ja,
Ja.
kanske dåligt, jag vet inte. Men det låter ändå mer än jag hade förväntat mig lite så.
Ja,
Ja.
jag bara tänker om du är
Ja.
i ledarboll på LIV-touren och du får så mycket exponering och så ser du på PGA-touren och så där. Alltså fundera på hur de här sponsorerna tänker nu, hur de ska liksom
Ja.
attackera det här. Ja, men nu ska vi bygga upp medvetande här om Nike eller ja, liksom så där. Ja, men satsa på den här, man är på LIV-touren. Ja, men då får vi det jävligt billigt för det är ingen som ser på det. Alltså det är en tiondel som ser på det. Eller hur de, ja, hur de lägger upp det helt enkelt. Jag tycker det är jäkligt intressant, spännande. Eller tänker de inte så? Eller måste de göra? Eller är det spelare liksom?
Ja, det måste de ju göra på något sätt.
Tiger har ju på att dribbla nu med Nike. För de frågar honom så här, han ska tydligen omförhandla kontraktet för Nike nu till årsskiftet. Så där. Och då håller han på att stressa dem genom att liksom inte, ja du vet, ja. Han har inte skrivit på än helt enkelt. Han vill väl ha löjligt bra betalt och sådär, givetvis.
Ja.
Eller så byter han till något annat märke, vad vet jag. Det är väl också när liksom, ja, men någon gång måste man få hitta på något nytt här i livet. Liksom, sådär.
Ja.
Ja, byta fru eller ja, liksom så här.
Ja, liksom. Ja, vilken knepig diskussion, början på diskussionen. Tiger är så himla stort namn och spelar ingen roll hur bra eller dåligt han spelar.
Nej.
Så att de sitter ju i väldigt dålig sits där och han vet att han sitter i en fruktansvärt bra sits så vill inte sälja sig billigt heller. Så att de har nog ganska hårda diskussioner. Samtidigt som, varför ska du ha så där mycket betalt, Tiger? Och vad ska det vara bra för? Ja, det är bara för att jag är värd det på något sätt.
Ja, precis. Kolla på ram.
Ja. Nej, knepigt.
Ja. Nej, men det är
Du.
ju faktiskt, vi står inför ett år av väldigt märklig situation, eller vad jag ska säga. Jag undrar hur jag ska, ja.
Ja, ibland känner jag så här, senaste avsnittet så har vi diskuterat den här situationen och funderat över den rätt mycket. Men alltså, jag skulle vilja komma tillbaka till den här kärnpunkten i det vi pratar om här, egentligen, vill säga spelet golf. Ja, för jag tycker alltså det som är roligt att man sitter och lyssnar på fåglarna och har sig och från Mauritius och Leopards Creek och tittar på djuren och sådär. Så, men så det är liksom själva golfen det här med att slå till en golfboll tycker jag. Och det drömmer man ju mer om egentligen på vintern.
Ja, o ja,
Och
o ja.
det knäppa är på något sätt att på vintern så känner man, åh, kul det skulle vara att slå chippar, kul det skulle vara att slå de där slagen och det här och man känner kontakten med bollen och allt. Men sen på sommaren blir man lite så här, ja men var gick bollen? Det blir mer så där. Ja,
Ja, rätt det.
ja så, just jag såg någon chip där från Ritz-Carlton eller vad det är, man säger, ja, glider, klubban glider fint igenom det. Så jag tänkte, ja, men så gör den inte i Sverige utan då fastnar den lite mer. Jag tittar lite på Leopards Creek, där slår de några chippar så ser man hur klubban påverkas väldigt tydligt av underlaget. Så
ja.
Man känner mycket, man känner det, det där slaget kände jag. Den här Jacques de Villiers, han hade en teknik med jättemycket, han träffade jättemycket med, när han chippade så träffade han jättemycket med kanten som om man toppar bollen liksom hela tiden.
Ja.
Slog det som några riktigt spinnare från ruffen och sådana här grejer. Så där känner jag att man, där har man mer liksom i huvudet när man så här på vintern, åh skönt det skulle vara slå en drive och så träffar han sådär och sådär. Och så blir det ju mindre fokus på det sen när säsongen kommer, tyvärr alltså.
Ja, det har du faktiskt rätt i. För då är det mer vart den tar vägen.
Ja.
Ja,
Jag tror man skulle ha det där i huvudet, alltså själva känslan i kontakten med bollen, det
Och
där.
ljudet.
Ljudet, ja inte minst ljudet. Jag håller med dig. Alltså verkligen sådär. Ja, det är synd att man inte kan hålla fokus på det sen när säsongen börjar. Så just hur fasen det här, vad kul det ska bli när du ska träffa den här bollen så här på den här chippen. Så ska den liksom, ja. Men det tror jag man ska drömma mer om. Jag tittar ju också mycket på det här, vilket jag är fascinerad av, liksom när de slår ett fairwayslag med ett järn och gärna. Och sen så ser man riktigt hur klubban går. Det bara sprutar ju jord och torver och grejer.
Ja.
Det där ser så himla bra ut tycker jag. Det där är rätt Och det är väldigt få så kallade weekendgolfare som får till det där. Så, så man får den här riktigt, riktigt fina, rena kontakten med bollen. Liksom.
Mm.
Mm. Man kan man riktigt känna hur det där kändes i klubban. Liksom.
Jag håller helt med. Sen tycker jag också att ibland när man ser dåliga spelare eller så handikappspelare eller något sånt där, så tycker jag man kan lära sig mer av en swing som en handikappspelare har, att hur man inte ska göra.
Ja.
Sådär att ja, man ser väldigt tydligt att man ska komma inifrån och inte utifrån, liksom sådär, på ett helt annat sätt. När man ser den här superstjärnan som slår ett slag, ludden och sånt där, så kan man liksom sådär, ja, att man får ingen signal att hur man ska göra, för det är så bra gjort, man blir nästan matt i det på något sätt sådär. Ja, men lite så kan jag se någon som är riktigt dålig eller någon som har någon sån där, så kan jag känna sådär, ja men det viktiga är ju att man bryter upp liksom, för det gör inte den där jäveln, eller sådär. Det är en otroligt frustrerande tid, för precis som du säger, jag vill ligga ibland och fundera på hur jag ska slå mina wedgar.
Ja.
För jag vill kunna slå dem med jättemycket spin och långsamt genom luften. Ja, men det är som du slår ett backhand i pingis eller en underskruv i pingis, då, både backhand och forehand, så kan du slå den med jättemycket skruv och den går ganska långsamt genom luften, eller du kan slå den så den går fortare genom luften.
Mm.
Ja, och det skulle jag vilja kunna med en golfboll också. Det kan inte vara så svårt.
Det blir inte samma stora effekt, men jag tror ändå att...
Jo, men man kan se det ibland. Alltså, när någon ställer upp till den så ser jag, när det är så här 50 meter kvar eller någonting sånt där, så ser jag Api Bandrat och så ställer han upp och tänker, här kommer det bli jättemycket backspin på. Och sen så slår han iväg, och kan jag också se att den här kommer att spinna tillbaka 5 meter. Och så gör han det. För jag ser det på hans sätt att slå bollen och hur bollen rör sig i luften.
Mm.
Men jag kan inte genomföra det själv.
Nej.
Men jag söker. Jag skulle vilja. Så här, och jag vet inte varför det inte blir så. Men
och det är, samtidigt är ju de här slagen som man skulle kunna sträva efter. Jag förstår ju att man inte kanske kan slå de här drivarna de slår, eftersom man är inte så fysiskt stark.
Nej.
Man skulle gå sönder i kroppen eller någonting. Men när det gäller pitchar och chippar så skulle man ju absolut kunna bli så bra.
Mm.
Kunna lära sig det. Och det skulle ju vara himla kul att liksom hålla på och leka med de där slagen runt grinerna och så. Sen det som jag tror kommer att hända är att man spinner den så den kommer bli längre ifrån hål. Det är liksom, alltså, precisionen skulle inte finnas där, men man skulle ändå kunna få den här kontakten, känslan med bollen. En av de viktigaste grejerna just är den här kontakten med bollen, hur bollklubbar liksom.
Absolut.
Ja.
Mm. Men det här känslan också som kommer upp i händerna, att om du slår ett riktigt bra slag så har du nästan så går liksom kraften från händerna ut i klubban, ner till bollen och iväg där och kommer inte tillbaka upp i händerna igen. Men däremot om du toppar fanskapet, då kommer allt tillbaka upp i händerna liksom, och du står där och skakar liksom, efteråt sådär. Men när du slår det där bra slaget så känner du liksom att energin gick ner i bollen och iväg.
Ja, just det.
Och det är en jävla skön känsla faktiskt.
Ja. Mm. Jag tror man, eller ska man fokusera mer på hitta det där kontakten med grejerna, hur man håller i klubban och hur man träffar bollen. Jag tror att man håller det nog inte så bra i klubban egentligen, och man håller nog på att fippla med greppet och så.
Oh ja.
Ja, så att men alla de där. Ja, bollklubba.
Ja, verkligen. Jag är ju fascinerad hur ofta man tar någon annans, kanske nämnt här tidigare, lånar någon annans, bara känna på någon annans kompis klubbor och sådär.
Ja.
Någon sådär, får känna på den där. Och så är det ofta skitdåliga grepp.
Ja, just det.
Och liksom inte alls, liksom, ska du inte greppa om sådär? Du vet.
Kostar pengar.
Det är ju dyrt.
Liksom.
Ja, men du köpte ju en ny bil. Ja, men du vet. Nej, men det är fascinerande.
Ja, det är.
Att man måste liksom, man känner att den här kommer jag tappa om jag slår ett slag med den här nästan. Så jag håller i den här lite extra hårt.
Ja.
Det är ju ingen bra liksom början, tror jag, på golf, liksom svingen på något sätt. Där kan jag ta mitt golftips.
Ja, gör det.
Och nu är jag lite trött på mig själv, för jag kommer inte på vem det var som hade För det var på något klipp eller något sånt där. Men jag tyckte det var så otroligt bra. Det känns bra när det torrsvingar hemma. Och det är väldigt kort och enkelt, men det är fortsätt svingen förbi vänsterfoten. Genom träffen så ska man liksom, och så provar jag det. Och då märker jag att jag liksom sträcker ut bättre igenom. Det blir en helt annan ja, det blir en helt annan impact på något sätt. Det blir lite flackare, lite renare och lite mer bestämd. Ja. Och det ska jobba. Jag tror det där kommer funka. Och allt det här att man är ett svingtips ifrån scratch. Det är liksom det som.
Det är klart det.
Det är inte det att man inte kan chippa och man kan inte liksom bunkerslag man är rätt risig på, putta man ganska uselt på och sådär. Men det är de här järnfemmorna, va? Bara de funkar perfekt liksom.
Stå på
Så
den
säger man
nära
scratch.
faktiskt.
Så det gäller bara att fixa dem sådär. Och det här svingtipset kan vara liksom, det kan vara det som ändrar allting till en ja, där.
Faktum är att jag vet inte vem som har sagt det där, men alltså det påminner lite om Mo Normans. Han påstår ju att, han påstår att han la två mynt, nu är det massa, du vet, man lägger 20 centimeter på var sida om bollen, och så svingar han bakåt över ena myntet och så svingar han framåt
Just det.
över andra myntet då. Och det där höll han på med då i sin ungdom, och sen stod han och bara matade så där, och sen när han var 19 så satt den svängen, och då var den där bara. Sen behövde han ju inte de där pengarna, mynten längre. Alltså, rakt bakåt och rakt fram, rakt igenom.
Det var så bra.
Det är lite speciellt, men Mo Norman känns lite som en sån person som, han var ju lite autistisk, så att det känns lite som att han skulle inte ha krånglat till och hittat på någonting, utan det han sa var väl liksom egentligen vad han tänkte och kände.
Han var väldigt öppen med liksom att berätta om sin sving och allting sånt där. Det var
Ja.
ingen som, det var inte som Hogan som liksom, nu har jag skrivit den här boken och
Ja.
nu är det bra.
Nu får du köpa den.
Ja, precis. Allting
Nej,
annat kan
nej.
bli.
Men han var ju sån. Det var lite spännande, speciellt. Han var ju så. Mo Norman var ju en särling liksom.
Ja,
Men
verkligen.
kanske en av de bästa ballstrikers just på den tiden. Men det går någon sån där historia som jag har läst. Han var på en tävling och så träffar han på inspelet på första hålet, så träffar han flaggan och så lägger han birdie. Och så på andra hållet så träffar han flaggan, så lägger han, så är det birdie. Så på tredje hålet så träffar han inspelet flaggan och så puttar han i för birdie. Sen går han därifrån. Och så säger polaren som han spelar, men vad gör du nu då? Nej, men jag kan inte bevisa mera liksom.
Nej.
Ja, för honom var det på något sätt hela tiden att bevisa sig. Liksom, eftersom han var en särling och kände sig, liksom, han kände att han var en särling, så behövde han på något sätt bevisa sig. Han blev ju aldrig riktigt erkänd.
Nej.
För att han var lite speciell, nästan stammade väl lite och liksom uttryckte sig väldigt illa. I sociala sammanhang var han helt hopplös, tror jag. Eftersom alla autistiska människor. Ja, men kunde verkligen lira, man slår bort. Det är spännande, det är den världsstjärnan som inte blev det av just den anledningen. Men de andra spelarna och proffsen, de tittar ju på honom naturligtvis.
Ja, jag har sett en bild när alla de här på 60-tid, 70-tal står och liksom bakom Mo Norman på någon uppvisning där på något, så här, och bara tittar och bara, det här är inte sant. Man ser verkligen beundran och fascinationen i deras blickar och kan inte slita sig. Jaha, ännu en liksom, precis som exakt den förra liksom, mitt i och sådär. Jag är fascinerad också så här, att man kan vara, när man hittar det där som han hittade och slog den på det sättet och så slog den så långt och så gör man det i ett år. Där. Då skulle väl normala människor börja känna så här, vänta nu här, hur skulle man kunna slå den lite längre? Eller om vinden kommer in från vänster skulle man kunna så där. Inte han, utan han slår den dit han slår den och sen så är det bra med det. Liksom inte den här mänskliga dumheten att vilja förbättra sig liksom, på något sätt eller förändra sig. Så där. Det där är ju också som man fascineras över Tiger som 2000 någonstans spelade så fruktansvärt bra golf. Och det är någon sån statistik på hur många tävlingar och vad han har för scorer och som är helt sjuk under en lång tid där. Nej, ska liksom byta sving här. Liksom.
Ja.
han hade alla fyra majorsna i, liksom, fast det var inte under ett år då.
Nej, precis. Ja.
Bara en sån sak. Och han var helt grym och sen så bara, nej men det här går ju inte. Vi måste ju göra någonting.
Ja, ja precis. Alltså, jag kan ju se Tiger som när han kom fram och sen ung tunn spelare som slog någon helt obegripligt långt och var duktig på allting annat också. Sen, men, och sen skulle börja pilla med det där, för han skulle ha mera kontroll över det som hände på något sätt. Ja, vilket också ledde till att han slog sönder sin kropp naturligtvis. Eftersom han skulle hålla i klubban och hålla i rörelsen. Det är ju livsfarligt. Så att, ja, det är lite sjukt. Det är väl få människor som inte har haft det där. Jag tror att vi är en som vi inte riktigt har upplevt. Det är Sam Snead som är väldigt naturlig spelare. Som kunde spela möjliga olika slag. Men som inte funderade så mycket över det. Utan bara tyckte det var kul. Liksom. Mm. Och sen skulle aldrig... Vadå svingändring? Klart, alla svingar är olika.
Jag ändrar varje gång. Det är alltid någonting nytt. Där.
Ja. Jag har sett jag såg bilder på honom och sådär, så tänkte jag, ja det ser ut som, man ser att det här, det var ju bollträffen någonstans, man ser att det här han slår en fade liksom. Så tittar, för han är en fade där helt enkelt. Faktiskt finns det några filmsekvenser, men det där. Det där är ingen fade, det där är en drå. Och då, men då så har jag sett andra sekvenser där han fadear, så att han slog lite beroende på situationen, så slog han olika slag och då gjorde han det genom att ändra svingen. Inte bara det här att hålla klubbhuvudet öppet eller stängt, utan nej, hela klubban gjorde andra saker. Jag lägger den här innan bakom mig mer, jag kommer mer inifrån och får mer drå. Så jag tycker det är jättespännande.
Men alla säger ju att hans swing är topp 5 i världen all time. Finns ju ingen som inte har med Sam Snead. För att det är så. Och sen så det hans fysik som han hade, att han är ju som 80-åring kunde liksom göra en karatespark och nå liksom dörrkarmen i överkant.
Ja, men liksom. Sacke mötte ju honom i någon fall och så sa Sam, det sägs att du kan lägga foten i taket. Ja, vänta nu, så tror jag någon sa skon och så sträcker han upp foten. Det måste ju vara ganska lågt i tak, men ändå. Alltså det, och det såg helt naturligt ut, sa Sacke. Det såg inte ens konstigt ut. Eller besvärligt.
Nej, och då, alltså, då var det ingen 22-åring som gjorde det.
Någonstans i alla fall. Nej,
men det är ju en sån där sving som man inte tror är sann. Där kan man faktiskt... Finns ju kanske tiotal spelare som man... men fler är det inte som man verkligen kollar på. Svingen. Adam Scott till exempel är en sån, tycker jag. Fast sen blir man ju då lite frustrerad när man tänker sig en sån kille som Adam Scott, som har den svingen och som har vunnit, vadå, en major va? En Masters tror jag. Jag tror inte att det är mer. Och så på British Open då, som ledde han med tre slag och så gjorde han fyra bogeys på raken eller vad det var. Royal Ludlum Center, som jag inte missminner mig. Alltså det var ju också sån här fruktansvärd. Men han kom ju tillbaka efter det, fast han vann ju bara en gång så att säga. En stor tävling. Och det blir man ju otroligt förvånad över när man ser honom slå bollar. Nu tycker jag att nu är han väl kanske, har inte samma typ av sving. Men han är ju där, han är ju alltid med i de stora tävlingarna.
Ja, fantastiskt snyggt fortfarande. Otroligt, jag har aldrig sett någon människa vara så balanserad i follow-through som han är. Men det ser så självklart ut.
Nej, men varför landar bolljäveln inte ner vid hålet då? Liksom?
Nej, den kan verkligen landa på lite fel, olika ställen.
Det ser ju så fantastiskt bra ut.
Ja.
Och precis vad du säger, balansen i kroppen är ju helt galen. Och där kan man ju se att många av de här som faktiskt har där resultatet är fantastiskt. Och sen så Justin Thomas till exempel, alltså ser hans han tar i något helvete liksom i kroppen. Det ser inte bra ut riktigt så här. Det ser för våldsamt ut. Ja, det är Scottie Scheffler. Det fotarbetet, det är mardröm så där. Det har man ju absolut. Hade man varit pro hade man ju sagt, du får inte vara med eller. Du får gå liksom. Du får inte vara med på den här juniorträningen.
Nej, men sant, och där finns inte heller den där liksom balansen i genomsvingen, men det förstår man ju i sig som man gör, men just den där otroliga kontrollen över bollen tar vägen. Den Men så är det så, man vill ju se en Louis Oosthuizen i form. Ja. Man vill se det här att det är både balans, fantastisk sving, där man ser utväxling, allting där på gång. Jag tyckte om den här driven han slog på 18, även om du kollar på det nu. Men,
nej, jag gjorde inte det.
Han leder ju med ett slag i och för sig, en par femma, det är klart. Men, och det är ett jättestort landningsfält, men han slår den så himla bestämt och bra utan att det liksom, tar inte i på något sätt. Man ser, men man bara ser bara där, nu jävlar, den här ska flyga liksom. Ja, det var härligt att se. För vi har ju sett honom liksom lite, eller...
På Leopard Creek nu när han vann där, match, då var det ju faktiskt fullständigt katastrof på 18.
18, ja.
Men det var ju, det var när jag liksom, tappade ut den till höger grejen, liksom. Jag vågade inte slå slaget riktigt. Helt sjukt. Om man leder med två och den andra killen, och det är sannolikheten att den andra killen gör en, alltså han kan ju göra en eagle skulle det vara då, liksom, ja, sådär. Och så har han vatten på höger sida. Och han vet att han är nervös. Och han har inte vunnit där tidigare. Han har inga positiva liksom, grejer av det. Och ta fram och allt det där. Och så tar han fram driven.
Ja.
Och så gör han det han precis sa att han skulle göra. Han slår den i vattnet liksom.
Ja.
På något sätt.
Helt tomt i huvudet på honom när det här hände. Alltså, det fanns inte en tanke där. Och han måste ju ha också den här, vad gjorde Caddyn under det här läget? Han skulle brottat ner Louis Oosthuizen och gett honom en vettig klubba. Där. Här, spon, järnfem, vad fan
som helst. Ja, exakt.
Jättekonstigt faktiskt, jätteunderligt.
Ja, det är obegripligt. Men det gick ju bra. Och det var väl kul. Han såg ju extremt lättad ut när han satte den där putten. Vilket var sjukt att han gjorde det också. Men så kan det vara. Ja. Du, nu tar vi väl lite paus över jul och nyår, va? Sådär. Får vi se när vi är tillbaka. Vi får väl se. Det är väl... jag vet inte. Det blir någon den 3 januari kanske. Eller 2 januari. Någonting,
ja, det kan bli så.
Någonting sånt får vi se.
Ja, det är hårt. Det här är ett väldigt hårt jobb. Alltså, så att vi, nu måste vi fan med ha semester.
Ja, verkligen. Jag känner också det. Att, det ska bli spännande nu. För att nu kommer de ju kanske presentera någonting nytt här. För Europatoren och för Livtoren. Och liksom allt det här. Vad heter det nu? PIF. Hur mycket pengar de slänger in och sådär. Ja, om det blir någonting. Jag är högst tveksam. Jag tror inte det. Alltså det kan inte vara jättebra förhandlingsläge eller liksom sådär kompisläge om man mitt under förhandlingarna säger så här: åh, förresten, jo, vi har redan snott en av era bästa spelare som är världstrea, liksom en tvåa eller trea. Liksom. Så vad var vi i de här förhandlingarna? Vi skaffar oss leverage liksom. Nej, det gjorde ni inte. Ni är bara, ni är en jävla svin som förstör alltihopa. Ja, liksom.
Lite mindre glada miner runt bordet.
Ja, men, exakt.
Det kanske var nödvändigt. Alltså, för det kan vara som, jag skulle nog tro att PGA-toren, USPGA är inte riktigt, de är inte riktigt ärliga i det de säger och hur de går in i det här. Så det är möjligt att PIF kände det. Så att, okej. Okay. Vi tar ner diskussionen på den nivå där den ändå är. Liksom.
Det kan vara.
Ja, nu får vi väl vänta lite och se vad som händer. Jag tänker, för nu har vi diskuterat vad som kommer.
Exakt. Ja. Men jag bara förstår. Man tänker alla de här majorsna liksom som innan där för 2-3 år sedan då, innan där, då var ju liksom, det var några tävlingar där alla de bra spelarna dök upp. Ja. Det var några på Europatoren ute i öknen där och sen var det Riviera och någon till och sådär. Sen var det major, men då hade man liksom, ja, man sett alla spelare på något sätt och de hade sådär, nu är det inte så. Nu är det liksom tomt och händer ingenting och ja, okej, okay, han vann den tävlingen, men då var inte 7 spelare från Livtoren med på den här tävlingen som mycket väl skulle kunna ha utmanat eller ja, sådär. Så det är lite märkligt. Eller märklig situation. Och då sitter ju fyra tävlingar. Det är som tennis egentligen. Det är bara 4 gånger per år då, som det verkligen hettar till där. Får jag en känsla av i alla fall. Jag följer inte det riktigt så noga. Men så får jag en känsla av det. Till skillnad från på damernas LPGA. Där är ju alla liksom topp 10 med varje gång det är en tävling i princip.
Ja, precis. Ja, men, och det är ju fördelen för, ja, det är för att de har så pass dåliga torer runt omkring sig. Så det är ju bara en tor som gäller. Och det är lite, det kan man ju...
Just... Och det är inte pepprat med tävlingar heller.
Nej,
på samma
det är
sätt.
Verkligen inte. Det har varit glest efter pandemin, så har det blivit väldigt glest.
Ja.
Ja, så att, men, det kan jag tycka synd om tjejerna då. Att det inte finns lite olika marknader för dem att spela på. Utan det, är, det måste vara här. Det måste vara tufft.
Det är säkert de, har ju, de har haft kvalskolan nu här. Jag undrar om den är klar, men de hade Q-school på USA-touren också.
Ja.
Helt fruktansvärt lång tävling. Och normalt sett förra året var det 25 bästa plusdelningar som kom in på PGA-touren. Nu var det 5 bästa. Det är tufft alltså. Det, då ska man spela bra om man ska komma topp 5 när det är liksom ett Q-school. Och så hade de på damernas också. Och det var inte många svenskor där faktiskt. Det var några, men det var ingen som placerade sig vidare. Så att, ja, det är en ganska viktig tid på året för väldigt många. Och viktiga tävlingar för många som inte visas på tv egentligen. Tycker jag är synd. För jag tycker de här kvaltävlingarna, det är ju, de betyder så oerhört mycket för spelarna.
Ja, man ska ju titta dag 7 eller vad det är någonting.
Ja.
Ja. Innan var jag tittade till lite på det amerikanska kvalet där, så det var väl Harry Higgs jag känner igen, och sen, annars känner jag inte igen en människa på. Jag tycker det är lite fascinerande med de här som har, Higgs är en sån som har lirat på PGA-touren och och sen, han kanske halkar tillbaka till kvalet varje år, vad vet jag. Men egentligen, när de kommer dit, så nu hänger det på, hela jobbet hänger på det här. Och de andra är ju kanske på väg upp, och det är också viktigt. Men, ja, men det måste vara enormt mycket känslor och svårt att prestera då, när man känner, okej, nu jävlar måste jag för att få tillbaka mitt jobb som jag ändå har haft. Liksom.
Ja, visst. Ja. Nej, men det är det jag menar. Det är så, nu är det par på sista hålet här. Och det är nästan så jobbigt att titta på så att man nästan inte orkar.
Ja, det kan vara.
För att liksom, det vara. Nu är det en par 4 här. Det är inget vatten, inga bunkrar. Det är 320 meter långt. Och det är liksom en drive och en halv wedge eller något sånt där. Och det är det svåraste hålet i världen.
Mm.
Liksom, det är så fascinerande. Och så kommer det andra spelare som har det där på något sätt, nej, men som har självförtroende, jag vet inte vad det är som gör att de inte känner pressen så där. Det är lite fascinerande faktiskt. Men vi säger så, och det sen ska vi god jul och gott nytt år till våra lyssnare, och sen så hörs vi i början av januari sen igen då, med nya kloka tankar och sådär.
Jajamensan.
Ha det bra.
Hej då.